Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
Veckans sponsor är Telia. Hos Telia samlar man mobil, bredband, it-support, mobilväxel, allt som gör företagande enkelt. Och det är just det, att samla allt på ett ställe, att ha någon att vända sig till när det inte fungerar, det är Telia. Ett exempel på vad som inte är Telia, det är ju som när jag lyckas boka förmötet för en poddinspelning med Finansinspektionen till efter själva inspelningstillfället. Eller när jag häromåret fick för mig att jag skulle börja springa, så jag är liksom ute och springer och taggad, träffar en kompis som säger så här, du Jan, på måndag ska jag springa ett lopp. Och jag känner så här, ja men det låter inspirerande, så jag käkar pasta, jag byter om, tar mig ner till Malmö stadion för att göra en efteranmälan, står där i kön och sen så när jag liksom anmäler mig så tittar de på mig och säger så här, du Jan, vårhuset är bara till för kvinnor. Och det var det var typiska situation som inte är Telia. Oavsett, ett stort tack till Telia som sponsrar, gör Rika Tillsammans möjligt, men framförallt tack till dig som lyssnar, följer och hänger med oss varje vecka. Välkommen till Rika Tillsammans, detta är dagens avsnitt.
Idag gör vi en genomlysning av en privatekonomi och det är ett par i 30-årsåldern och utan barn.
Ja, men jag får ju från tid till annan frågor så här, men kan jag få feedback på min ekonomi? Vad ska jag tänka på? Är det något jag ska göra annorlunda? Ska vi strukturera om det? Och jag tänker ju så här, att det är ju alltid roligt att få inblick i andras liv, andras ekonomier. Så att idag så kommer vi använda en ganska strukturerad process för att titta på resultat och balansräkning, det vill säga inkomster, utgifter, tillgångar och skulder för ett riktigt par som har skickat in sina uppgifter. Vi kommer att titta på då en sån här SWOT-analys, alltså risker, möjligheter, svagheter och styrkor. Och vi kommer också prata om olika exempel på nyckeltal så att du som lyssnar kan både få insyn i någon annans, få inspiration till att göra detta själv. Och förhoppningsvis om du och ni andra gillar detta så kan vi ju göra fler sådana här exempel över tid.
Varmt välkommen till Rika Tillsammans-podden som handlar om allt som är roligt med privatekonomi och livet. Varje vecka delar vi med oss av vår livsresa, våra erfarenheter, framgångar och misstag så att du ska kunna göra din ekonomi, ditt sparande och ditt liv lite rikare. Vi som driver denna podden heter Caroline och Jan Bolmesson.
Välkommen till Rika Tillsammans, detta avsnitt 330. Och jag tänker att inspirationen till detta avsnitt började med det här meddelandet i forumet. Så jag tänker att du kan ju läsa.
Mm. Jag har länge tänkt göra ett inlägg som är ganska standard här på Rika Tillsammans-forumet, där man berättar om sin ekonomi och frågar om hur man kan eller ska göra på något annat sätt. Men jag är inte riktigt sugen på att outa mig, men skulle gärna få lite tips och råd på hur jag kan strukturera upp det bättre om det nu skulle behövas. Det hade varit enkelt att fråga dig om du kan göra det, men antar att du har lite annat för dig.
Ja, ja men, och detta är en av de grejerna som jag älskar med forumet. Alltså att, för det var ju så det började. Jag kände mig ganska ensam i att prata ekonomi. Det pratas inte så mycket ekonomi. Och bara som det märks är liksom så här att man är inte så sugen på att outa sig kring exakt. Det här. Och jag tänker så här, vilket annat område i livet blir man liksom framgångsrik om man inte får hjälp av andra? Alltså vi står ju här bara tack vare att andra har hjälpt oss. Så jag tycker att detta är ett litet försök till en ny typ av avsnitt som jag har tänkt på faktiskt flera år men aldrig riktigt kommit till skott. Och så tänkte jag så här, ja men nu testar vi.
Det är roligt för du kan ju, förlåt att jag avbryter dig, men det är roligt hur du kan gå och tänka så i flera år och sen så har du typ inte sagt någonting utan du bara ska liksom processa sig i dig.
Ja, men precis.
Det ska bli jättespännande.
Nej, men jag tänker att få lite just där, men få lite insyn i andras liv eller andras ekonomier. Ta det så här genomlysning, lägga det här rika tillsammans rastret ovanpå det här. Och så får vi liksom lite se vad det blir.
Vad är det för raster egentligen?
Nej, men jag tänker så här, så som vi har pratat i avsnitt 324. Okej, vad är de viktigaste vinsterna för en god privatekonomi, rastret kring sparande, rastret kring ett rikare liv bortom bara pengar etc. Och liksom ge en second opinion. Och sen är det också viktigt att detta är ju liksom inte finansiell rådgivning utan vi har en lista på oberoende rådgivare, men detta är ändå ganska likt så som när jag har de gångerna jag jobbat i team där vi jobbat med klienter både från liksom en ekonomi, privatekonomi coaching där man tittar på ekonomin så som vi gör nu, till när man jobbat med finansiella rådgivare som har liksom alla licenser etc. Och man har även jobbat med den emotionella biten där man är säker på vad är det som är viktigt, vad är din livskompass, vad är dina värderingar, mycket det som jag kommer att prata om sen med Rika Tillsammans-programmet. Men okay. Jag tänker så här skrev han också då, kort introduktion.
Ja. Lite kort om mig. Jag är 29 år gammal och bor tillsammans med min sambo i en bostadsrätt. Vi är båda ekonomer. Jag är controller och min sambo redovisningsekonom. Men hon pluggar just nu och går på CSN och jobbar lite extra.
Ja, så att det är också viktigt så att när vi tittar på just den här ekonomin så är inte detta någon ekonomi som matchar alla. Utan detta är ju ett ungt par som är liksom 20-årsåldern, närmar sig 30 och hamnar i den här kategorin DINK, double income, no kids. Så att mycket pengar, eller inte mycket, går på CSN etc. Men där är inga barn, där är inget stort hus etc.
Så nej, du menar att det finns inte så mycket utgifter som kommer med kanske hus och barn?
Jag tänker att man är i början på sin ekonomiska resa.
Okay.
Så att detta är liksom, vissa saker som vi kommer prata om är kanske inte relevanta för någon som är 63 år och ska precis gå i pension. Utan man får ta det, och i bästa fall så tycks kommer ni som lyssnar eller tittar på detta och tycker att ja, men detta var så pass bra. Låt oss skicka in ett pensionärspar. Låt oss skicka in en barnfamilj. Låt oss skicka in någon som är singelmamma till exempel. Eller liknande. Så att vi får lite olika ekonomier som vi kan prata om. För att alla tips och all feedback är inte relevant i alla situationer. Eller ens kanske i deras fall. Och här är det också viktigt. Normalt sett så gör man ju en sån här grej där man sitter och pratar. Nu har jag ju ställt ett antal frågor och fått ett antal svar, så att där är ju mycket här som jag också gör en kvalificerad gissning kring, och jag har vissa fakta har jag undanhållit liksom, för att han ville ju just inte att det skulle vara liksom identifierbart. Men jag tänker till stora drag. Och jag tänker att när man tittar, för dig som ska lyssna också, för att så här, det är intressant att lyssna på andra, men man är ändå sig själv närmast. Så man vill ju ändå så här, hur applicerar jag detta på min ekonomi? Hur tar jag detta? Och det som jag tycker är så himla fint här är ju att vi kommer att titta på detta ganska mycket, liksom lite utifrån inom situationstecken, professionellt perspektiv. Och professionellt perspektiv i detta fallet är så som företag jobbar. Och alla ekonomier, oavsett om det är en privatekonomi eller en företagsekonomi, består av en resultat- och balansräkning. Alltså inkomster och utgifter, det är ju det som kallas för resultaträkning, och balansräkning som är då tillgångar och skulder. Och har man då både inkomster, utgifter, tillgångar och skulder, så kan man börja dra vissa nyckeltal. Och sen de här nyckeltalen, så det kommer vi prata om, vissa så här nyckeltal som jag tycker är viktiga. Vi kommer räkna ut dem för det här paret. Och sen det roliga på en ekonomisk resa är att de här nyckeltalen kan man ju ha koll på över tid. Yeah. Och den som är intresserad av att investera i aktier, även om vi avråder för det, så är det ju det man får presenterat i så här rapporter och börsdata etc. Så hur har utdelningstillväxten varit över de senaste 5 åren? Vissa sådana nyckeltal kan man plocka ut även privatekonomi. Så vi kommer att titta till exempel på FIRE-tal, vi kommer att titta på ekonomisk trygghet, ekonomisk frihet, soliditet etc. Så i denna ekonomin. Så att man kan se, så här rör sig vår ekonomi i rätt håll, åt rätt håll. Och sen så kommer vi också titta på detta utifrån en enkel SWOT-analys som är så här styrkor och svagheter och möjligheter och risker. Så vad har detta par, unga paret, för möjligheter när de nu tittar framgent, men vad är det också där är? Jag har identifierat ett par risker som jag tycker att de inte har adresserat, men det kan också vara bara att det kommer inte upp i samtalet. Ja. Så att det hade man fått, så att vi kommer sluta detta med så här, några rekommendationer att ta med sig. Och återigen, vissa av de här rekommendationerna är relevanta för detta paret, de är inte relevanta för dig. Det kan vara saker som är relevanta för dig som inte dyker upp här. Så att det är viktigt att veta, det är därför jag tänker att vi över tid ska försöka få in lite olika ekonomier.
Ja.
Och om jag skulle inspirera någon, så är det så här, ja men lyssna på detta avsnitt kanske 2 gånger och lyssna så här, vad är metodiken? För det är inte som att jag chansar här, alltså, och nu tittar vi, utan det är, jag försöker göra det som en process, som en strukturerad process. Och be om en second opinion. Alltså ta en kompis som är intresserad, gör samma uppställning som vi gör, för det är inget superavancerat. Bra. Och jag tänker så här också, har man ingen kompis eller vill göra detta själv, så vill jag göra lite reklam. Och det jag vill göra reklam för, det är Rika Tillsammans-programmet 2024. Och Rika Tillsammans-programmet är att vi under 12 månader gör många av de här sakerna. Inte bara liksom, nu analyserar vi typiskt siffrorna och resultat och balansräkningen och en SWOT-analys. Men i Rikt Sammansprogrammet då tittar vi även på de mjuka värdena, så här livskompassen, liksom vad har du för värderingar, vad tycker du är viktigt i ditt liv, vilka samtal ska du ha, vilka mål har du, hur kommer din ekonomi se ut när du är 50, 60, 70, 80, etc. Så att det är ett mycket större grepp kring det där vi gör det strukturerat.
Ja, för det är ju också så att ekonomin ska ju liksom användas till livet.
Ja, yeah. Precis. Så att det man kan säga, det, jag jämförde det förra året med ett gymkort. Både i form av att man gör vissa övningar och man gör dem tillsammans med andra eller man gör dem själv. Det kostar också som ett gymkort 549 kronor. Men det fina är att på detta gymkortet går man 2 pers. Så om man går med sin partner så kostar det inte dubbelt så mycket.
Nej.
Och det roliga är också att där finns en länk till programmet. Där kan man också läsa de som går programmet i år. Vad har de fått ut? Och det är allt från ett lugn i sin ekonomi till att ha fått en plan, till Nico då, en av våra kompisar, som är så här, amen, det var en sån liten grej men den är helt ovärderlig. Och då var så här, jag lägger undan telefonen nu när jag hänger med mina små barn. För jag insåg att jag var inte helt närvarande. Och jag tyckte det var så himla fint. För han var så här, vet, för mig är det obetalbart. För att jag hade nog inte tänkt på det annars.
Det fick han från ett,
ja, från ekonomiprogram. Från ett ekonomiprogram. Så jag menar att resultaten kan vara lite olika.
Det kan vara lite olika, ja. Ja. Mm.
Men det kan man kolla då. Det finns en länk till Rika Tillsammans-programmet. Och då är det under 12 månader. Och det fina är, sen får du ju med det hela detta årshjulet. För jag tror inte vi kommer köra det ett år till. Och då har man, för att jag tror på att man ska lära folk fiska, så att då får man liksom både metspöt och krokarna och agnet och allt det där, så man kan göra det i livet själv sedan. Så att, bra. Mm. Länk i beskrivningen. Då tänker jag att vi kör.
Ja. Yeah.
Och jag tycker att när man börjar titta på en ekonomi, så har vi ju i tidigare avsnitt sagt att ekonomi är penseln man målar sitt liv med. Så jag tycker ju alltid, och det gör vi också även i Rikt Tillsammans-programmet, att alltid man ska börja i målen och drömmarna. Så att det var den första, när jag fick hans lista så här, detta är mina fonder, detta är mitt sparande, så var jag så här, låt oss titta så här, vad har ni för drömmar om framtiden? Så detta är svaren som personen skickade in.
Ja, önskemål om framtiden är väl ganska vanliga, antar jag. Vi vill köpa ett större boende, skaffa familj etc. Sparandet är mer för att kunna ha en trygghet i framtiden. Vad vi vill uppleva är att ha en ekonomisk trygghet så vi kan göra det vi känner för. Allt för att kunna byta jobb om man skulle tröttna, till att kunna resa dit man vill. Ekonomisk flexibilitet helt enkelt. Att ha möjlighet att gå tidigare i pension hade varit en lyx och tror att det är därför jag sparar.
Ja. Mm. Så vad jag gjorde sen var
att... Jag får bara säga, alltså gud vad skönt att det är liksom, du vet, för jag tycker ändå det är svårt att komma i kontakt med mål och drömmar. Men att det behöver liksom inte vara så, vi ska flyga business class till Florida då och då. Alltså vet, det behöver inte vara så att det ska gå åt så...
Massa av pengar.
Massa av pengar för en skild upplevelse eller du vet, att, alltså sånt kan man ju ha också.
Ja.
Men jag tycker det är svårt att komma på de enskilda grejerna utan mer så övergripande, kanske i början i alla fall.
Ja, och här ska jag också säga att det är klurigt och jag har ju fuskat lite här med den här texten.
Hur har du?
För att vi har ju haft en konversation fram och tillbaka och jag har ju klippt och klistrat, så han skrev ju inte det på det här sättet.
Nej.
Utan jag har ju klippt ihop det, eftersom detta är för innehållet från 5-6 mejl.
Ja.
För att vi är normalt inte så duktiga. Så när han har skrivit så här med pension, ja men det kom, när vi pratade om pension, det kom inte som svar på frågan vad har du för mål och drömmar.
Nej.
Så att där, vad jag brukar säga till exempel, om man gör detta med en kompis, så lyssna efter vad kompisen säger. För att, och sen så vad jag gjorde...
Vad menar du då om att lyssna?
Jo, men vad jag gjorde här, för dig som tittar, det finns ett bildspel till det här. Du som lyssnar behöver ju inte titta på det, men om du vill så finns det ett sådant. Och vad jag gjorde sen var att jag tog en överstrykningspenna och så bara markerade, okej, vad är målet i den här historien? Så att man måste ibland bara fånga när folk börjar prata på, men vänta, där var ett mål. Och de målen i detta fallet var ju större boende, skaffa familj, trygghet i framtiden, ekonomisk frihet, semester på sommaren, semester på vintern, pension.
Mm.
Är med? Så vad jag gjorde här var att helt enkelt jag plockade ut liksom så här konkretiserade mål. För att det är få av oss som är så här, men detta är min lista på fem
grejer. Oerhört få tror jag har en lista.
Ja. Och det är svårt och liksom, utan där är det, alltså så här, detta är ju det som duktiga finansiella rådgivare gör. Eller som nu, man ställer en öppen fråga, man lyssnar och sen tar man anteckningarna och plockar ut. Så att i detta fallet för dem, större boende, skaffa familj, trygghet, flexibilitet, pension, semester.
Yeah.
That's it. Mm. Och det fina här, då kommer ju nästa steg. Och här handlar det om att sätta en prislapp på alla de här sakerna. För att få skriver ner sina drömmar eller sina ekonomiska mål, ännu färre sätter faktiskt en prislapp på vad kostar de här grejerna, så att vi faktiskt kan sen identifiera ett nuläge och sen kan då räkna ut vad är målet och sen räkna ut gapet. Så att om vi börjar här med ett större boende så passar jag på, för nu vet jag inte vilken stad de bor i. Det framgår, eller glömde fråga. Och då kan man säga till exempel större boende i deras fall var en villa.
Mm.
Och då har jag plockat fram från mäklarstatistik nu från oktober att medelpriset för en villa i Sverige är 3,7 miljoner. I Stockholm 6,7, Göteborg 5,3, Malmö 4,7. Och så då har vi liksom, vad är medelsnittpriserna? Och sen kan man ju då bryta ner det en nivå till. Okej, vad är kontantinsatsen på 15% för de är unga? Vad är räntan efter ränteavdrag i dagsläget vid 4,5%? Och gissningsvis, vad är amorteringen om man behöver räkna på 2%? Så att,
ja, precis. Varför räknar du på 2%?
För att 2% är ju det du måste amortera om du ligger på 85% belåning.
Ja, okej.
Okay. Ja, ja. Ja, till det kan
det är bra att man blir påmind om att det är så.
Ja, ibland till och med 3% om det är så att du lånar mer än 4,5 gång din hushållets årslön. Och för en villa i snitt på riket, då behövs en kontantinsats på 550 000. Det behövs en ränta på 8,5 000 i månaden och en amortering på 5 000. Så kostnaden för finansieringskostnaden för en villa är då 8 500. Om vi tittar hur det påverkar likviditeten för amortering är inte en kostnad eller en utgift, så är det ungefär 13 000. Och sen får man räkna på lite drift på yeah. det där.
Ja, precis. Så det får man punga ut varje månad då ungefär.
Ja, ja.
Alltså i medel.
Ja, men exakt. Mm. Så att, och sen kan man räkna drift etc. Men då har vi liksom ett mål, och detta är viktigt, för det kommer ju tillbaka till så här, okej, men har de råd med, ja. med en sån här villa? Tittar vi på de andra sakerna för att sätta målet, är då att skaffa familj. Högt räknat, till Swedbank gick ut nu med en ny rapport att barn kostar 1,8 miljoner fram till 18-årsdagen. Och det är både direkta kostnader, men även kostnader där man till exempel är föräldraledig eller behöver vara sjuk, alltså avsaknad av inkomst om jag förstod det rätt. Men räkna 8 000 kronor i månaden per barn. Det är liksom vad ett barn kostar.
Utslaget, ja.
Ja, det är, och ett litet barn... Första året så tror jag att det är 140 000. För då ska man köpa in massa nya prylar, man är föräldraledig, man har inte samma lön.
Etc. Ja, så att, jag tror att vissa nog inte känner igen den siffran, kan jag tänka mig. Alltså det beror på hur man skaffar prylarna och sånt där. Men strunt samma.
Ja.
Det här är något som, en schablon eller vad?
Det är en schablon och det är högt. Det är högt räknat, bättre att ta in. Har man åsikt om siffrorna, ta dem gärna med Swedbank. Yeah. Jag kan länka till var jag tagit siffrorna. Så att det är inte jag som har suttit bara, vår familj kostar. Utan nej, detta är liksom siffror tagna från annat. Trygghet i ekonomin. Där brukar man ju säga 3 månaders utgifter plus försäkringsskydd. Så till exempel i deras fall så kommer vi räkna på 1 till 3 månaders utgifter. Kanske säg 50 000. Mellan 50 och 100 000.
Mm.
Ekonomisk flexibilitet, alltså 2 semestrar. Där får man ju också titta så här, vilken typ av semestrar gör vi. Alltså att där kan du vara mellan 25, våra semestrar till exempel brukar ju ligga på mellan 25 och 50 000. För 2 vuxna och 2 barn med boende, och om man ska åka till exempel till någon storstad eller om man ska åka på en skidsemester. Jag tror till och med skidsemester på 4 pers är 50 000 i underkant.
Ja, jag tänkte precis säga det. Ja. Det låter ju underkant.
Ja.
Ja.
Bra, och sen med pension också som att sätta ett mål, så tycker jag det är ganska rimligt att räkna med ungefär 70% av utgifterna man har i 40-årsåldern. Det är så en amerikansk studie som tittar på så här, vad har pensionärer i utgifter i förhållande till dem livet? För att vi har ofta som mest utgifter i 30-40-årsåldern. Så att där har vi något slags målet. Och har vi nu målet, så tänker jag att då ska vi titta på hur ser nuläget ut för dem. Så att här tipset för dig som vill göra detta själv. Identifiera, prata på målet, låt någon identifiera målen åt dig. Ta fram prislappen för respektive mål. Och i vissa fall så är det enkelt, och är det bara att googla. I andra fall får man titta på så här schablon, till exempel Swedbank etc. Tittar vi då på ekonomin, så den första delen att titta på tänker jag är inkomster. Och här som vi pratar avsnitt 324, jag påstår ju alltid att det mest underskattade är privatekonomiska rådet, som jag typ aldrig hör någon prata om, det är så här, jobba för att höja inkomsterna. Vi ska titta på utgifterna sen, men jobba för att höja inkomsterna. Och sen så tror jag att det viktigaste här är ofta ge en reality check.
Vad då tänker du?
Nej, men alla tycker väl att, nej men alltså så här, var står jag i det ekonomiska landskapet?
Mm.
För jag upplever att man ofta har lite snedbild av sin egen ekonomi, alltså, i förhållande till andra.
Du menar det som vi ofta stöter på, att man tror att andra har sparat mer, att andra har
fler investeringar,
att andra har bättre lön.
Ja, ja.
Ja.
Exakt. Mm. Nej, men som till exempel, vi kan ju ta dig. Vi har ju inte gjort någon hemlighet, och detta är så här publika uppgifter. Du har ju 50 000 i månaden i lön innan skatt.
Mm.
Var någonstans ligger du på den svenska inkomstskalan? Är du liksom så här, är det median, är det snitt, är det topp 1%, topp 10%, topp 25%?
Jag tänker topp 10% kanske.
Ja,
ja.
Okej. Okay. Bra, då ser vi sen om du har rätt.
Ja.
Helt enkelt. Så om vi kollar. Så att han som mejlade är 29 år gammal, ekonomikontroller. Tjänar idag 43 000 kronor innan skatt, som motsvarar ungefär 32 000 netto. Mm. De senaste siffrorna från Medlingsinstitutet är att snittlönen i Sverige är
38 300 kronor i månaden.
Ja, och för män?
För män 40 200 kronor i månaden, för kvinnor 36 200 kronor i månaden. Ja. Så det här 38 000, det var ett alla åldrar snitt.
Liksom. Ja, alla åldrar snitt, båda könen. Mm. Om vi tittar på median, jag tycker ju alltid när man pratar om ekonomi så är det alltid viktigt att titta medianen, titta snitt. För median är ju det mittersta värdet. Var är liksom, för att snitt är, alltså så här, om vi tar problemet med snitt, är att vi kan vara inne på en restaurang och så är snittförmögenheten, säg, 1 miljon kronor, högt räknat. Och sen kommer Elon Musk in och plötsligt är snittet 100 miljoner.
Yeah.
För att en person drar upp. Så att då är det bättre att ställa sig frågan så här, vad är medianen i restaurangen? För den förändras inte om Elon Musk kommer in.
Nej.
Okej. Okay. Så du kan ta medianen där för totalt.
Alla åldrar. 34 200 kronor i månaden.
Ja.
Men för män är det 35 500 kronor.
Ja.
Och för kvinnor 33 000 kronor i månaden.
Ja. Mm. Och de 10% högst betalda i Sverige.
Ja, då är det 55 000 kronor i månaden. För män 59 300.
Ja.
Kvinnor 50 300.
Ja. Så att där du låg ganska bra på din snitt på 50 000 kronor i månaden, så ligger du på topp 10% i Sverige. Jag vet inte om du har tänkt på det innan.
Jo, absolut har jag tänkt på det. Jag har tänkt på det. Det finns många yrken som är under.
Ja.
Och så är det kanske en del som är över liksom.
Precis. Och sen så kan man också så här, man kan ha diskussion så här, män och kvinnor, så där också så här, det kan vi ta ett annat avsnitt. Den oförklarade skillnaden mellan män och kvinnors löner är ungefär 4%. Så att det är inte så, så grovt så som det här 59-50, utan detta är liksom, beror på liksom vad man jämför. Men om man tittar så här, om man ska göra så här äpple till äpple jämförelse mellan män och kvinnors löner, där man, så är den oförklarade, det står på Medlingsinstitutets hemsida, jag tror det var 4%. Men vi kan säkert bjuda in någon som kan förklara det bättre. Bra, och om vi tittar då och jämför på ålder, så han var ju 29 år gammal och för en 29-åring i snitt i Sverige så är det 30 000 kronor i månaden innan skatt.
Ja.
Så att den här personen ligger ju högre än, liksom ligger före sina, vad ska man säga, sina peers.
Mm.
Så att där skulle man säga så här, tumme upp. Men sen gäller det ju inte bara jämföra på ålder, utan man behöver jämföra på yrke. Och då har jag plockat fram då, okej, men en ekonomikontroller, vad tjänar de? Och då tittar jag på Unionens hemsida och då är det mellan 42 och 54 000. Så att då ligger han ju i det nedre spannet för det yrket han har, men högre i
han ligger inte utanför spannet i alla fall.
Nej, han ligger inte utanför spannet.
Nej.
Men här, så att jag skulle säga så här, bra jobbat i 29, så här, du ligger bra på det, har kommit in på en hög lön tidigt i livet och det är bland det viktigaste man kan göra i en privatekonomi. Målet som jag skulle säga till alla, och jag fattar med all respekt att det inte går i alla yrken, det finns inte alla möjligheter etc. Men det betyder inte att rådet är sämre för det. Men det är att över tid försöka sikta komma upp på ungefär 50 000 i månaden. Och anledningen till det är för att taket för SGI, alltså sjukpenninggrundande inkomst, taket för maximal avsättning till pension, det ligger ungefär där på 50 000 kronor i månaden. Så att till exempel för 2024 så kommer taket för SGI vara 47 750. Maximal avsättning till pension går vid då 51 250 kronor eller 8,07 inkomstprisbasbelopp. Så att, och det är inget han ska göra nästa månad, utan detta vi pratar över livet. Och ja. I hans fall här så ligger det inom spannet för vad det yrket har. Och här finns det ju massa av sätt, allt från att byta jobb till extra inkomster etc. Men att jag tycker
att... Men du har skrivit att fint här, sikta på 51 000 kronor månaden över tid.
Ja, precis.
Det är jättebra att veta så, man ligger inom sitt spann, vad man har att sikta på.
Ja. Och för den som vill jämföra här, återigen, jämför inte med den här 29-åringen, jämför med din egen ålder, jämför med ditt egen yrkeskategori. Och där naturligtvis liksom, ja, olika jobb.
Var hittar man de listorna någonstans?
Googla. Fack, alltså just när det gäller löner så är ju facket bra för en känsla. Ett annat sånt tips som jag vet att många har skrivit i forumet är till exempel kolla på Ratsit. Kolla vad motsvarande har. Prata med HR-avdelningen. Ställ en fråga i forumet.
Oftast har de ju själva listor.
Ja. Mm. Och det där är så en underskattad grej, att faktiskt innan man börjar på ett nytt jobb prata med facket, vad är lönerna på det? Mm. Eller man kan till och med göra så här lönekoll på vad andra har på det för att man ska börja jobba på. Och sen är det ju tyvärr en sorg i Sverige att det få sätt att öka sina inkomster eller öka sin lön förutom byta jobb. Mm. Tyvärr. Och alla vill inte det och det är helt okej. Okay. Men om jag pratar strikt ekonomiskt så är det så här, vid 50 000 maxar man välfärdssystemet. Bra, och sen så finns det ju då andra sätt att öka inkomsterna där vi inte pratar om, men så här, finns det saker att hyra ut? Till exempel, du har varit duktig att hyra ut vår mossrivare.
Ja, på Hygglo.
Ja, jag tänkte på det nu när jag städade ner, men jag skulle kunna hyra ut vår borrhammare. Jag vet inte
alltså, om vi hade kunnat hyra ut jättemycket som ligger här i källaren. Jag bara vågar inte för att det är dina prylar.
Yes, nej, men det är
sådana Bosch-prylar.
Mina? Våra?
Ja, men ja.
Ja, jag har köpt dem, men de är inte mina. Ja, men där finns,
jag kan
där,
hyra ut dem.
Ja, där finns sådana saker man kan göra. Jag vet nu att de här har ju bil, det här paret. Mm. Det är också en sån, där finns tjänster för att hyra ut sin bil för att tjäna extra pengar. Vissa har ibland tillgång till fritidshus. Eller exempel föräldrarna har ett fritid så man kan hjälpa föräldrarna hyra ut grejer. Och varför jag tjatar så mycket om inkomsterna är för att inkomsterna är ett, de styr så mycket, de styr hur mycket man kan spara, de styr vilken, liksom hur mycket jag kan investera över tid. Och där gillar jag när det gäller investeringar, den här klassiska, sparar du 1 000 kronor i 12 år så kan du efter 12 år, liksom något förenklat, plocka få ut 1 000 kronor i månaden resten av livet. Så att det spelar så stor roll. Den här är inkomsten, särskilt i början av ens resa. Privatuthyrning är också en jättebra grej. Alltså så här, kan man, till exempel vi kommer in på det senare, men bostad. Kan jag välja en bostad om vi köper hus? Ju? Kan jag välja ett hus där vi kan ha en privatuthyrning? Kan vi ha ett attefallhus till exempel? Eller finns det ett rum med egen ingång? Eller kan man renovera för att på det sättet få till en sån grej? Så att det finns många saker. Och jag såg en undersökning hos Ramizzetti för amerikaner, så jag vet inte om det gäller för svenskar, men där var det att 60% av de tillfrågade i den undersökningen har någon gång funderat eller skulle vilja starta eget. Och du kan ju läsa vad han skriver där.
Jag har tänkt mycket på att starta eget, speciellt efter att ha lyssnat på er i några år. Jag arbetar som sagt som controller och min magkänsla säger mig att det inte är så attraktivt att vara konsult i den branschen som jag verkar i nu, i byggbranschen. Men vad vet jag, kanske bara en dålig ursäkt från mig för att slippa göra det obekväma, det vill säga att försöka sälja in mig själv och mina tjänster till företag.
En klok 29-åring. Och det är ofta det handlar om, att våga. Jag brukar säga att driva företag, det är en personlig resa.
Yeah.
Så att här skulle jag också säga så här, att bara en liten sidoinkomst gör en stor skillnad. Det behöver inte vara att ens man försörjer sig på det, men vet, bara en 1 000 lapp extra i månaden, slå in det i en ränta på ränteräknaren, då är 29, där pengarna då dubblas vårt 10:e år. Och sen kan, alltså så att, så att även,
det blir mycket efter ett tag.
Ja, även små extrainkomster blir, om man investerar, inte behöver använda dem, kan bli jättemycket pengar över tid. Så att så här, öka inkomsterna. Jag är sorry att jag tjatar så mycket om det. Bra. Tittar vi på utgifterna, så nu har vi gått inkomster, utgifter. Och det som jag pratade också om i avsnitt 324, de stora kostnadsdrivarna, det är ju boende. Alltså det är inte ovanligt att boende kostar 20-40% av inkomsterna. Vi har till med en tråd nu på forumet, så här, är det normalt att boendet kostar 42% av våra intäkter? Så att boende, alltså jag tror att boende är det som driver kostnader mest. Bil, räkna från, alltså även en billig bil kostar 4 000 kronor i månaden.
Ja.
Resor, slår man ut det mellan 2 och 5 000 kronor i månaden.
Mm.
Och barn, ja men räkna de där 8 000 kronor i månaderna. Så att jag brukar säga så här att det är ju på utgiftssidan, alltså så här vad man lägger på, alltså på mat, det är ju sällan slaget står på ICA eller på Willys. Ja visst, man behöver liksom inte köpa den dyraste mat, man kan förändra det, men så här, det är svårt att spendera 50 000 i månaden på mat.
Ja, det är svårt.
Men det är inga problem att spendera 50 000 på ett boende som är för stort.
Mm.
Med räntor och amorteringar, drift och renovering, så är du på 50 000.
Mm.
Där. Bra. Och om vi tittar då på, så att jag menar så här, man kan alltid också kolla på så här, vad har vi för prenumerationer, vart går våra pengar? Men detta är de fyra grejerna. Så att då, han gjorde en sammanställning här, du kan säga så, hur såg deras ekonomi där, boende?
Boendet de har då, ränta 1,08%, då är det 2 000 kronor i månaden för dem.
Ja.
Det kommer höjas till 4,5%
i ränta.
Så då blir det
vid årsskiftet.
Årsskiftet, ja. Då blir det 8 000 kronor i månaden.
Så ja,
det
är innan ränteavdrag.
Ja.
Ja, men så att de har 2 000 kronor i ränta nu, den kommer att öka till 8 000.
Ja.
Så det är en ganska stor skillnad där.
Verkligen. Avgift till bostadsrättsföreningen är 3 900 kronor i månaden.
Ja.
Ja. Transport har de då, bil, leasing, 3 800 kronor i månaden.
Mm.
Andra fasta kostnader, exklusive mat och bostadsrättsförening då, 7 000 kronor i månaden.
Mm.
Och totalt 20 000 kronor i månaden.
Ja, och då har vi då inkomsterna och utgifterna, och då kan vi liksom titta på resultaträkningen. Så här har jag då gjort en slags överslag. Så här har jag avrundat. Jag la in, det kom inte med resorna, kom inte med i hans sammanställning. Så jag la på 5 000 kronor för resorna. Så att då har de då intäkter för honom, 32 000. Hans sambo ungefär, gissade jag, typ 10 000 efter skatt. Då CSN och lite extra jobb.
Mm.
Och sen en 500-ring i ränta som kommer från att de har ett sparkonto där de har sparat en del pengar. Så att de har, jag skulle säga att de har 42 500 kronor in efter skatt. De har utgifter på typ, ja, säg 28 000.
Mm.
Och där har jag uppskattat maten till 3 000 och resor till 5 000. Så det är 28. Så det betyder att de har ett resultat. Så detta är det första nyckeltalet. Alltså summan av alla inkomster minus summan av alla utgifter på ungefär 14 500. Vilket innebär att de har ett sparande på ungefär 10 500 och en amortering på ungefär 4 000. Men jag räknar inte in amorteringen i kostnaderna. Och det stämmer ganska väl med vad han skrev, att ja, det är ungefär 10 000 som de sparar i månaden här. Och om vi nu tittar på några nyckeltal. Och syftet med nyckeltal är ju att man ska kunna jämföra över tid. Man ska säga så här, hur går det för oss? Ligger vi på plan? Behöver vi korrigera då? Så att resultat har vi räknat ut, 14 500. Då tycker jag att nästa nyckeltal är sparkvot. Alltså hur mycket, för att bli rik många gånger handlar inte nödvändigtvis om att ha mycket, liksom mycket inkomster. Utan det handlar om vad blir det över i slutet av månaden. Och i detta fallet så har jag räknat då resultatet dividerat med totala inkomster. Så de hade ju då 14 500, var ju det som gick till sparande och amortering, dividerat med 42 000 som de hade in. Och då har de sparkvot på ungefär 35%.
Ja.
Vilket är ganska högt.
Ja, men, det får man väl säga.
Men kanske inte fått dinkpar. Är med? Så att det är högt, det är, vi brukar säga 10% som något snitt över livet. Men detta är väl liksom bra för att här har de ju dubbla inkomster. De har inget hus, de har inga barn.
De har ju inte dubbla inkomster.
Ja, ja, nej, i och för sig.
Det har de ju inte.
Så alltså, vad är detta? Sink.
Ja.
Ja.
Nej, men för hade låt oss säga då att hans sambo inte hade haft CSN utan kommit upp i typ ja. Samma lön. Så ja. Hade de ju verkligen kunnat lägga undan mycket mer.
Exakt. Exakt. Men, ja. Och det roliga är sen om man har sparkvoten, då tycker vissa människor att det är roligt att titta på FIRE då, ekonomisk frihet.
Mm.
Och då finns det en tabell som Mr. Money Mustache tog fram redan för 11 år sedan som är så här, the shocking, the simple math behind FIRE.
Ja, men det är shoot.
Ja, och då kan man titta så här, vad har jag för sparkvot och hur många år tar det mig till ekonomisk frihet om jag behåller den sparkvoten.
Mm. Mm.
Och vid 35% sparkvot så tar det 25 år att nå ekonomisk frihet. Så att med, då skulle man kunna säga med denna livsstilen som de har nu, till och med och hans, återigen som så att säga, hans sambo pluggar eller liksom har bara halva i lönen, så hade de ändå 29 plus kör vi 55 års ålder kunnat checka ut.
Ja.
Och inte ens behövt pensionen. Så därför skulle jag säga att det är till och med, det tar inte 25 år för man behöver korrigera för pension. Som man faktiskt tar. Så att det är en lite ball sådär, om man vill jämföra. Så tabellen finns i forumdiskussionen till dig som lyssnar om du vill kolla hur lång tid tar det med din sparkvot. Sen någonting är inom privatekonomi så pratar man ju, så är liksom den implicita sanningen är ofta ju lägre kostnader desto bättre. Jag håller inte riktigt med om det. För att jag tycker att man ska skilja inte heller på fasta och rörliga kostnader som jag tycker är ganska kast. Utan jag gillar att tänka på det som aktiva och passiva utgifter.
Ja, kan du inte säga liksom vad skillnaden är där?
Och jag tänker att passiva utgifter, det är sådana som jag måste ha även om jag skulle vara helt passiv. Alltså även om jag skulle vara ligga sjuk en hel månad. Så vilka utgifter kommer jag ha då? Det är försäkring, det är boende, det är mat, etc. De som är liksom, om jag skulle säga så här, de som är obligatoriska, de går inte att välja bort. Och aktiva är ju de som jag kan välja. Så i deras fall är de passiva utgifterna boende, kostnaderna, fasta, det de kallar för fasta kostnader och mat.
Ja.
Ja, och den är då 19 000. Och om vi tittar då 19 000 av 28 000, så det betyder att 67% av deras utgifter är passiva. Och de aktiva, det som de ger dem energi eller det som de tycker är kul, det är då har jag bara tagit resor och transport. Bilen behöver man inte, utan de gillar sin bil för att de har gjort semester, de åkte till bilar i Europa, de funderar på att åka till Norge, etc. Så att liksom bilen gör deras liv rikare. Och det är då 9 000 av 28, så 33%. Och detta tycker jag så att det är mycket viktigare att hålla koll på den här andelen än att... För att om något skulle hända så kan man ofta dra ner de aktiva utgifterna ganska snabbt. Och att det är viktigt att ha utgifter du kan dra ner snabbt än att du har så låga utgifter och inte unnar dig någonting. För då tappar du, då suboptimerar man på det att ja, men då är inte livet så rikt som jag hade velat.
Nej, exakt.
Är du med? Så att de hade ju kunnat säga så här, men det är klart att man kunde spara 9 000 kronor extra i månaden. Men det hade ju inte gått i linje med drömmarna där de sa så här, vi vill göra en sommarresa och en vinterresa. Det är viktigt för oss för det gör vårt liv rikt.
Mm.
Och då skulle det hamna i, då skulle man ha så kallad målkonflikt. Och genom att istället för att utgå från att utgifterna ska vara så låga som möjligt, så kan man säga att de passiva utgifterna ska vara så låga som möjligt. Och låt oss hålla de aktiva utgifterna i linje med målen. Med att jag tror att det är mer balanserat resonemang kring kostnader. Håller du med?
Ja, jag håller med. Ja. Jag bara sitter och funderar på det. När jag läste någon FIRE-bok för ett tag sedan.
Ja.
Så hela grejen där med att ha sån hög sparkvot, det är ju också typ så att man oftast nöjer sig. Men jag får liksom inte rätt på det där med mina mål och att nöja mig.
Ja.
Jag tycker det är så klurigt. Vi kan ta det vid ett annat tillfälle liksom.
Ja, men jag tror att detta är ett klokare, jag vill gärna tro att detta är ett klokare resonemang.
Ja, jag tror också det
för ett mer balanserat liv.
Ja.
Det är inte ett resonemang som kommer att maximera hur snabbt det går till FIRE.
Nej.
Det går inte liksom maximera sparandet eller bli rikast möjligt, utan Det är återigen så här
mer balanserat.
Balanserat, ja. Bra, vill man räkna, är man, nu har inte de pratat om ekonomisk frihet eller FIRE, han var så här, jag har inte ens tänkt på det. Nej. Men jag vet att många är intresserade, då kan man köra på två nyckeltal till.
One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Och då tittar man på aktiva och passiva inkomster. Och aktiva och passiva inkomster, aktiva är så att du byter din lön och din tid och energi och kompetens. Passiva är typ dina kapitalinkomster eller till exempel inkomster från uthyrning eller liknande. Mm. Och i detta fallet så har de ju typ 500 kronor, 6 000 kronor per år i räntor som de får på sina investeringar. Så att då skulle jag säga att deras aktiva inkomster är idag då 98% aktiva, 1,1% passiva.
Ja.
Och då kan man sedan sätta det i relation till ekonomisk trygghet. Ja, men om vi tar då att vi definierar att ekonomisk trygghet är att om jag skulle bli sjuk det där, så kan mina passiva inkomster betala mina, de här passiva utgifterna. Så i deras fall är det 500 kronor i månaden in idag, dividerat med 19 000 som var de passiva utgifterna. Ja, men då har de en ekonomisk trygghet på 2,6%.
Mm.
Om man vill ha ekonomisk frihet, så hur stor del av mina totala utgifter betalar mina, den här av till exempel utdelningen eller avkastningen på kapital, ja, men då är det 1,8%.
Ja.
Och då låter det återigen så här, ja, det låter jättelagt. Ja, de är 29, de är i början av sin ekonomiska resa och detta är ganska roliga nyckeltal att följa. Så det viktiga är inte så att det ska upp till 100, utan tricket här är så här, ökar det från år till år, går det från 2,6 till 4,5?
Ja, om de vill det.
Om man vill det.
Inte säkert man vill, utan nej, man är nöjd kanske.
Ja. Ja,
som du sa så hade han inte haft en tanke på FIRE. Så att...
Nej, så detta är inget tips, utan detta är så här, det är därför jag kallar detta för också överkurs.
Ja.
Och för att jag vill ge exempel, för jag vet att vi har lyssnare som är intresserade. Mm. Och då är detta, då räknar man ut detta, inte varje vecka, utan så här en gång om året, två gånger om året max.
Mm.
I Rikt sammansprogrammet så använder vi ju ett verktyg som heter Spirecta, som vi har varit med för att liksom jobba med sin privatekonomi. Där kan man få grafer och sånt på detta, men återigen, man tittar på detta en, två gånger om året. Men det är ett kul nyckeltal. Bra, tittar vi på tillgångssidan så tänker jag så här, om vi återigen utgår från avsnitt 324 som är så här, vad gäller det för rätt på en privatekonomi, så tycker jag att man behöver buffert, man behöver sparande till uppskjuten konsumtion, alltså så här resa, vi ska resa till sommar så vi behöver spara till den. Sparande till bostad, pension och sen ett finansiellt sparande där. Och om vi tittar då på deras situation, så du kan läsa vad han har skrivit om boende.
Boende, ja. Lägenheten köptes för 2 år sedan för 2,8 miljoner kronor och nu har vi en belåningsgrad på 76%, det vill säga lånet är på 2,1 miljoner kronor och egen insats 700 000. Lånet är bundet på 1,08% ränta och löper ut vid årsskiftet. Sen är det så att vi sparar för att köpa större boende. Vi tänker köpa ett hus. Sen vet jag inte om det är nära framtid, men säg i alla fall 5 år från nu.
Återigen, så här strukturerat får man aldrig det, utan här har jag klippt och klistrat.
Man får prata lite
man
innan
får prata och liksom lyssna på sig själv och hjälpa sig åt. Det är därför jag tror mycket på att göra detta tillsammans. Du sa ju det också, tror jag, i förra avsnittet, att du gillar ju idén att, att skriva ner sina tankar.
Yeah.
Och att det först blir kladdigt, men sen kan man ju ta sin överstrykningspenna och titta på det.
Ja, yeah, men det är bra med överstrykningspenna. Jag har aldrig tänkt på den faktiskt.
Ja.
Att man skulle kunna få ut någon slags essens eller kärna.
Ja, precis. Ja. Mm. Bra, om vi tittar på deras tillgångssammanställning exklusive pension,
mm.
Så kan du säga.
Så ser det ut så här. Boende, ja, 2,8 miljoner.
Länsförsäkringar global.
329 000 kronor. Avanza Zero, 45 000 kronor. Sparkonto med ränta på 3,4%, 93 000 kronor. Enskilda aktier, 45 000.
Ja.
Så summa då, 3,3 miljoner.
Så de har ungefär 3,3 miljoner, varav ungefär 500 000 är finansiellt sparande. Vi kommer att prata om fonderna och det sen. Men återigen, en reality check här. Så om man tittar då bara på det finansiella sparandet, så kan man ju jämföra sig antingen med det här, som vi hade det här avsnittet med Daniel Waldenström, som hade då forskat hur mycket har folk i finansiellt sparande. Så för någon i 29-årsåldern så är medelsparandet i 29-årsåldern är 79 000, medianen är 23 000. De har en halv miljon sparat. Om vi tittar på Avanza, hur många är i 25-34-årsåldern har en halv miljon kronor, då är det 6%.
Ja.
Liksom. Tittar vi på 500 000 i alla åldrar, så är det 13% av alla Avanzas kunder som har sparat ihop en halv miljon kronor.
Mm.
Så att, så här, reality check, fantastisk ekonomisk situation på det sättet. Och då har vi ju liksom inte ens räknat med de där 700 000 som de har i boendet.
Nej.
Så att här, samma sak, alltså så här, jag hoppas att han har gett sig själv en stor klapp på axeln, en guldstjärna för att liksom se. Och då ska man också komma ihåg att detta är, Avanza siffror är ju sneda, för att Avanza har ju inte alla Sveriges människor som kunder, utan de har ju bara inom situationstecken 2,5 miljon kunder. Sen kan man argumentera för att alla som är kunder på Avanza har inte alla sina pengar där.
Nej, det är klart.
Men ändå lite reality check. Att man tror ju alltid att alla andra har det så mycket. Värt att komma ihåg också för dig som lyssnar. Återigen, denna bilden, allt finns i forumet i diskussionen. Men det är färre 7% av alla Avanzas kunder som har 1 miljon kronor på Avanza.
Mm.
Och inte ens 100 000 kronor, 36% av alla Avanza-kunderna har 100 000 där.
Ja.
Ja. Tittar vi på pension, så kan du läsa vad han skriver.
Ja. Pensionen tycker jag är svår. Dels för att jag inte vet hur bra eller dålig prognos jag har nu när jag kollar på minpension.se.
Jag hittar inga bra riktvärden.
Att ha en möjlighet att gå tidigare pension hade varit en lyx, och jag tror att det är därför jag sparar.
Ja. Och sen så hade han total pension, 473 000 i allmän pension, 124 000 i tjänstepension. Och här skulle jag säga så här, han har bra lön, ligger liksom före dem i hans egen ålder. Ligger han liksom maxad? Nej, det gör han inte, eftersom han inte har de här 50 000 i lön. Men jag skulle säga, om vi tittar för en 29-åring, så tipsen, det viktigaste kring pension för en 29-åring är så här: se till att du är på ett jobb med tjänstepension, så att du får den här 4,5% avsättningen som är enligt kollektivavtal. Jobbar man statligt, så tror jag till och med att den är 5,1 eller lite 4,7 eller något högre. Men så här, kolla med arbetsgivaren, så det är en to-do liksom. Det andra, när man tittar på placeringen av tjänstepension, eftersom man är ung, man kan ändå inte röra pengarna, så ha en så bred, billig, passiv global aktieindexfond som möjligt. Och sen spelar det inte så stor roll om det är AMF eller Swedbank eller Länsförsäkringar eller någonting sådant. Ha så hög aktieexponering som möjligt. Vissa sådana här tjänstepension tvingar in en i en sån här traditionell försäkring av någon anledning. Undvik det om det går. Går det inte, så att, återigen, så hög, är man 29 och har pension om 30 år, så hög risk som möjligt. Det är ju detta vi pratar om, en livscykelanalys.
Ja, men om man nu är helt ny till det här med att ha vad man ska ha sina pensionspengar och sådär. Så, och de flesta går ju till banken då för att få lite tips och råd liksom, ja, hur man ska göra det. Men vad ska man...
Kolla med facket skulle jag säga, för ofta tjänstepension kommer med facket eller med arbetsgivaren.
Mm.
Och sen kolla i forumet. Många har en så här, till exempel någon byrå eller någon som ska hjälpa till med det. Men de kan använda de här pensionsrådgivarna som man har via jobbet till att få reda på vad du har, hur mycket som avsätts, var någonstans du kan göra ett val. Men följ inte deras rekommendation. Utan rekommendationen här är som alltid det vi pratar om i avsnitt 99, som är avsnitt 302, avsnitt 324. Alltså brett, billigt, långsiktigt sparande i hela världen, alla bolag, alla branscher, alla länder, alla storlekar. Äg hela höstacken. Så att följ forskningens råd, inte rådgivarnas råd. Men använd rådgivarna till det som inte handlar om liksom framtiden. Så vad har du för avtal? Vad är avsättningen? Vad finns det? Vad kan du göra?
Ja,
vilket försäkringsskydd ska du ha på det?
Ja, och billig.
Ja, billig. Max i pensionen max 0,2%.
Mm.
Värsta fall max 0,4.
Mm.
Och detta är i linje med de rekommendationerna som Pensionsmyndigheten gör. Så att det är inget som vi har hittat på här. Och sen PPM:en som man styr själv, som man kan logga in på pensionsmyndigheten.se. Kolla att den är AP7-sofa. Har man gjort de här grejerna, så att kolla upp det. Bred, billig, global indexfond. Kolla AP7-soffa. Sen kan de somna om i 20 år. Då behöver de inte göra någonting mer med sin pension.
Ja.
Förrän man är typ 49-50. Då tycker jag, vid 50-årsåldern, då är det dags för nästa avstämning. Och då kan man till exempel lyssna på avsnittet vi har med Monica. För där kan det finnas vissa, man vill göra vissa mindre anpassningar. Där kan det vara bra att ta till exempel så här också, när vi hade Monica, så här, göra en så här pensionsavstämning eller ställ frågor i forumet.
Mm.
Men mellan 25 och 50, då är det de här tre viktigaste grejerna. Sen kan man bara glömma bort och gå vidare.
Mm.
Bra. Vi kommer, tittar vi på skulder. I deras fall så var det är inte så mycket att titta på skuldsidan. Du kan ju berätta vad de har.
Bolån, 2,1 miljoner. CSN, 300 000.
Ja, så de har 150 000 var.
Mm.
Så att 2,4 miljoner i lån. Här, återigen får man ju titta så här, hade vi haft en ekonomi här med konsumtionslån, lån till föräldrar, kreditkortsskulder etc. Då hade man ju fått jobba mer med skuldsidan. Att till exempel, okej, hur ska vi ha en amorteringsstrategi? Vilket lån ska vi ta först? Hur ska vi omfördela? Ska vi ta ihop också lån? Alltså, så att här finns ju mycket att göra på skuldsidan i vissa situationer, men i deras fall så är detta är så ren skuldsida man kan ha i den åldern. Och jag skulle inte ens rekommendera att amortera på CSN-lånet, utan vi har ju också trådar i forumet där vi är till och med så här, CSN-lånet ska man nog maxa medan man har tid. Vi har en tråd där vi har jämfört vad har CSN-räntorna varit per år. Och vad har avkastningen varit på börsen? Alltså det visar bara resonemanget om jag hade tagit ett överskott av... alltså jag inte behövde hela CSN-bidrag, utan jag lånade max. Och sen hade jag bara investerat i en svensk indexfond. Och jag tror jag räknade på mig själv att om jag hade tagit... vad räknade jag? 2000 kronor, investerat 24 000 per år mellan 2000 och 2005 när jag pluggade, så hade det idag varit värt 600 000. 800 000 förra året, men sen hade vi ju börsen följde ju jättemycket förra året. Så även efter det stora fallet förra året så hade det varit värt 600 000. Så att,
ja, det är kul.
Så som ett, nu säger jag inte så att det är det man ska göra, jag säger bara att det finns liksom, man kan överväga det, man får räkna på det, man får titta på sin egen situation. Men CSN-lånet är så förmånligt för att räntan är så billig på det.
Men hur har det förändrats över tid, CSN-lånets ränta?
Alltså 2022 var det noll. Nu tror jag att det kommer öka till någon procent. Så att det följer ju liksom ränteläget.
Ja.
För det är staten som lånar upp de pengarna och sen sätter dem. Men de lånar ju upp för alla studenters, alla studielån samtidigt. Så att räntan är ju förmånlig.
Mm.
Bra, då har vi gjort tillgångar och skulder. Så då kan vi räkna ett par nya nyckeltal för resultat för balansräkningen. Och då tycker jag att de viktigaste nyckeltalen här är belåningsgrad i deras fall. Det är inte som att jag tycker att det är det viktigaste nyckeltalet. I deras fall är det ett av de viktigaste. Belåningsgrad, det är alltså bolånet dividerat med marknadsvärdet på boendet. Och i detta fallet 2,1 miljoner dividerat med 2,8, 73% belåningsgrad. Och nästa ribba i amorteringskravet för dem är ju på 70%, för att du måste amortera 2% ner till 70%, 1% från 70% till 50%. Och sen har du det där tillägget med 1% om du har lånat mer än 4,5 gånger din årslön. Har du zoomat ut?
Ja, jag sitter och funderar så. Undrar vad de unnar sig för någonting gott varje månad. Det blir så mycket siffror. Så jag sa, hoppas de dricker vin ibland eller typ äter små godis. emellan Excel-filerna.
Så här, man ska leva sitt liv utanför Excel.
Ja, men det är bara för att det blir torrt för mig.
Ja, jag fattar.
Därför jag sitter och tänker på smågodis.
Ja, men varför jag räknar på detta är för att, vid 70% belåning så kommer de ju öka, för då behöver de ju bara amortera hälften. Så då förbättrar de ju sitt kassaflöde. De får liksom, så att om de går då från 2,1 miljoners belåning till 1,9, 1 miljon 960 000, det vill säga 140 000 kronor amortering, så kommer de bara behöva amortera 1600 kronor i månaden istället för 3400.
Ja, precis. Du pratar om att förbättra sin
sitt
kassaflöde.
Ja. Och detta hänger ihop med att deras räntor kommer ju öka drastiskt. Så att vi måste ju liksom, för det är ju den största risken.
Ja, precis. Ja. Det är bra du säger det. Ja. Man måste parera det lite.
Ja.
Ja,
för att räntan går från 2000 i månaden till 8000 i månaden innan ränteavdrag. Är det med?
Vad är ränteavdraget?
30%.
Ja.
Så att man kan säga att man får rabatt på att låna pengar med 30%. Men det är en annan diskussion.
Det är en annan diskussion, ja.
Ja, det andra nyckeltalet som är relevant för dem är då nettoförmögenheten eller eget kapital, alltså tillgångar minus skulder. Så de har totala tillgångar på 3,3, de har totala skulder på 2,4, så att de äger 900 000. Det är deras förmögenhet. Och för den som är lite nördig så kan man då räkna ut även så här, så hur mycket av mina tillgångar äger jag själv? Alltså så här, vad är min soliditet? Helt enkelt att jag delar min nettoförmögenhet med mina totala tillgångar. Och i deras fall så är den 27%. Så de äger 900 000 av 3,3 miljoner för att någon annan äger ju 2,4 miljoner. Eller har en fordran på dem på 2,4 miljoner.
Återigen,
varför vill man räkna detta? Jo, men för att se så här, blir vi liksom, äger vi mer och mer av våra tillgångar över tid? Så att detta är återigen ett sånt nyckeltal. Det säger inte så mycket för sig själv, 27%. Men det säger någonting så här att om ett år är 30%, om två år är 33%, om fem, alltså så här, då blir det plötsligt så här, vi rör oss i rätt riktning. Och sen så tycker jag även att titta på liksom fördelningen nu av tillgångarna. Så kommer jag att de har ju 3,3 miljoner och 2,8 är av bostaden. Så att jag tycker så här, och detta är inget konstigt, de flesta av oss har majoriteten av våra pengar i vår bostad. Så att det är bostaden som påverkar allt, kan man säga. Den påverkar mycket, så att det är både deras liksom största risk som vi kommer att prata om, men också en möjlighet. Och detta spelar ju roll när vi ska titta på, vad är slutsatserna att dra. Sen så kan man göra det som, kommer jag när vi hade Jusso här och pratade om det här med att titta på din ekonomi, men exkludera pension och exkludera boendet så att du ser liksom din finansiella förmögenhet. Så att då har jag liksom räknat om att jag har exkluderat boendet från tillgångarna. Och sen har jag bara tittat på de här indexfonderna. Och då konstaterar vi att de har 73% av sina pengar i då de här aktieindexfonderna, 18% på sparkontot, 9% i enskilda aktier, 0% i räntor. Och här kommer vi till liksom en av de första rekommendationerna. Ett, jag är väl inget fan av Avanza Zero, direkt, för att Avanza Zero är absolut en indexfond, den är absolut billig, den är gratis, men det är en koncentration på Sveriges 30 största bolag. Mm. Så att där hade jag ju gärna sett att man tittade på en bredare fond.
Ja, för det är risk i.
Ja, att hellre en bred global, egentligen så här, helst en bred global fond, men där kan man argumentera att de hade länsförsäkringar globalt, bra val. Men här vill man då ha en exponering mot Sverige, hellre en bred svensk index, så typ SEB-index nära Sverige eller plus alla bolag Sverige eller något liknande. Så det var väl liksom en liten kort kommentar där. Sen kan jag ju också uppleva att om de då använder det här sparkontot för att amortera, för att komma ner till de där 70%, så kommer ju plötsligt alla pengarna vara placerade i aktier. I aktierrelaterade tillgångar. Mm. Och med tanke på att de vill köpa ett boende om 5 år, så tycker jag att man ligger snett i risk. Så att, då tycker jag liksom den här tumregeln, 10% i aktier per år man har i sparhorisont. Så jag hade tyckt att även liksom att fördelningen här borde vara 50% aktierisk och 50% typ sparkonto, eller 50% en bred räntefond.
Yeah.
Så till exempel hade man haft liksom en fondrobot som Lysa, ja, men då hade jag ställt in den 50% ränta och 50% aktier, eller till och med haft liksom buffert. Så jag är inte, I'm not super impressed med fördelning. Jag är jätteimponerad över att ha 500 000 i finansiellt sparande. Det är grymt, sjukt bra jobbat. Inte så förtjust i de enskilda aktierna. Inte så förtjust i fördelningen av de här pengarna. Utan jag hade hellre sänkt risken och anpassat det för att nå det här målet med att kunna köpa en bostad om 5 år. Mm. Och då hade jag inte haft så hög risk.
Mm.
Make sense?
Makes sense. Jag tror det är ganska vanligt att man har det så här. Och inte tänker på kanske för 5 år. Det känns som så lång tid. Och,
ja.
Ja, men det, du vet, man behöver inte tänka så ingående på det där.
Ja.
Men det är väldigt vettigt. Ja. Det är ju det du säger.
Ja. Mm. Så att återigen, vad är det vi har gjort? Vi har tittat på hela tillgångssidan. Vi har exkluderat pensionen. Vi har exkluderat boendet. Så vi har bara tittat på det finansiella sparandet. Vi har tittat på de inbördesvikterna, vi har tittat på de enskilda innehållen, och sen har vi satt i perspektivet mot målen.
Mm.
Så att vi hade inte kunnat säga detta sista om vi inte hade vetat om målen som vi hade i början.
Nej, exakt.
Mm. Okej?
Okay. Yeah.
Bra. Om vi tittar på risker och svagheter. Alltså, okej, okay, så vad är...
Vi kom in på det nu.
Ja, precis. I deras ekonomi, så det uppenbara är ju att räntan kommer att öka.
Ja.
Så det kommer ju försämra resultatet och det kommer försämra sparandet. Så de kommer ju gå från, vad var det, 14 000 kronor i månaden i sparande och amortering till typ 8.
Ja.
Det är fortfarande bra, det är typ 20%. Men det är ju inte alls lika bra som det var historiskt. Den andra risken eller svagheten är ju att det är väldigt mycket kapital uppbundet i boendet.
Mm.
Och det är inte så mycket man behöver göra något med det, men man behöver bara liksom vara medveten om det. Och sen upplever jag så här, hög aktieexponering i förhållande till målen. Så att här, som jag hade gett rekommendationer här, då hade den låtit som överväg ändra allokering bland tillgångarna. Överväg sänka risken i det finansiella sparandet. Byt ut Avanza Zero, byt ut de enskilda aktierna om inte det är så att aktierna är hobby eller någonting sådant. Överväg sätta allting i en fondrobot så att man slipper liksom mäcket med det. Håll koll på lifestyle creep, för vad som kommer hända här är att när inkomsterna ökar så tenderar utgifterna öka, att man unnar sig det där lördagsgodiset och vinflaskan och det där. Och det är fine, men håll koll på det. Och till exempel just genom att följa upp de här nyckeltalen, det är så då som man har koll på det. Det andra här som jag upplever egentligen är liksom större risk, som de inte alls har pratat om, är så här,
nu så.
Ja. Nej, men ja. De är sambos.
Mm.
Så här, har man koll på det juridiska skyddet? Alltså de har ändå så här valt, vi ska bo ihop, vi har köpt lägenhet ihop. Så att då börjar man liksom närma sig det här att alltså juridiken blir viktig. Och det som jag till exempel upplever här, då jag tror att han skrev att de hade bara en hemförsäkring.
Mm.
Mm. Och det är superbra, för det måste man ha. Men man saknar många andra riskförsäkringar. Och jag tänker så här, nu vi kommer göra ett par avsnitt här nu i närtid om livförsäkring. Alltså vad händer om jag dör? Och i detta fallet, om då till exempel han skulle dö, då går ju inte arvet, hans arv går ju inte till henne, utan då går ju förmodligen till hans föräldrar. För jag gissar att det har inte nämnt någonting om barn. Och då är det till exempel så här ganska sannolikt att hon inte kommer ha råd att köpa ut hans föräldrar från lägenheten. Och då kommer hon inte kunna bo kvar. Sen är det kanske inte ett problem om man är 29 år gammal. Så att det är det jag menar, att det blir viktigare och viktigare ju äldre man blir och ju fler som beror på en. Men jag menar till exempel i detta fallet, om vi skulle ta en livförsäkring på 2 miljoner, alltså som skulle betala hela bolånet, så kostar det för en 29-åring 400 kronor per år.
Ja, det kan vara värt det ju.
Ja, är med, det är liksom 30 kronor i månaden. Och då tycker jag så här, det är värt att betala 30 kronor i månaden för att ta bort den risken. Etc.
Men sån här samboavtal och så, ska de ha det?
Ja, det tycker jag. Alltså det blir ju mer och mer viktigt om så här, man köper saker.
Livförsäkringen, går den verkligen till henne då?
Nej, det nej. Har jag också skrivit, så att de behöver sätta henne som förmånstagare.
Ja, precis. Ja. Mm.
Så att det är bra att du säger det. Så att det de har täckt är ju standardriskerna, alltså hemförsäkringen. Men jag skulle även titta här, för att han skrev att han är med i A-kassan men inte facket. Så att här en risk är uppsägning, är väl en av de större riskerna. Och A-kassa har han, men finns det en inkomstförsäkring? För det är en hög lön, men A-kassan täcker ju inte 42 000 i månaden.
Nej.
Är med, så där hade jag tittat. Sjukdom, alltså så här, vad händer om man skulle bli sjuk?
Ja, någon av dem ju, det kan vara
till exempel
jobbigt,
sjukskriven eller så. Mm. Så att här hade jag faktiskt, jag har skrivit så här, att överväga, kolla på och teckna eventuellt. Inkomstförsäkring, sjukförsäkring, sjuk- och olycksfallsförsäkring. Och de här kommer ofta i ett paket via facket. Alltså man betalar så här 150 kronor i månaden, ish. Och så får man hela detta paketet.
Men, så han kan kanske teckna det, men hon som då är student.
Ja, men det finns ju oftast liknande
så här student. Hon måste också kunna liksom säkra upp.
Ja, det finns ju ofta så här, du kan vara med studentmedlem i facket. Ja. Och hon jobbar ju deltid. Så att,
ja, ja, precis. Ja. Så alltså, hon kan också köra för sitt håll där.
Så att jag skulle säga, och det är väl inte så konstigt, vi hade inte heller det i den åldern. Men jag menar så här, om jag ska ge ett perspektiv som de inte har tänkt på, så menar jag så här, asymmetriskt, så här, ja, sannolikheten att dö, den är svinliten. Alltså det är så här 0,0%-ish. Men jag menar också kostnaden är också 0,0%-ish. Och skulle det mot förmodan hända, så kan det väl vara ganska schysst att ja, men då kan sambon bo kvar i lägenheten och ha en bra fortsättning där. Detta skulle jag säga är svagheterna, det är riskerna där. Och sen om vi tittar på styrkorna och möjligheterna, så vad är det som är bra här? Ja, men jag tycker så här, riktigt, riktigt bra lön för att vara 29 år. Så fantastisk start på lönekarriären, bättre än vad jag hade. Bra sparkvot, bra sparande, även efter den nya räntan. Och naturligtvis, ekonomin kommer bli mycket bättre när sambon slutar jobba.
Sluta plugga och börja jobba.
Målet för båda, alltså sikta på de där 50 000, och återigen, det är så här, sikta mot stjärnorna, hamna på trädtopparna, oavsett, ju högre lön desto bättre, oavsett hur man än vänder och vrider på det. Här också rekommendationer jag hade gett, att undersöka alltså möjlighet till den här extrainkomsten, och det kan vara som vi pratar om, hyra ut grejer, hyra ut bilen, starta den där extra liksom
konsultverksamheten
vid sidan, om man går för arbetsgivaren, eller gör andra grejer, eller titta vad har ni för hobbies, och bara ställ frågan så här, kan man tjäna pengar på detta? För så här, tiden finns nu. När huset kommer och när barnen kommer, då kommer inte tiden finnas. Så att liksom möjligheten är nu. En annat tips att undersöka, jämka så att man får det här ränteavdraget. Normalt sett så räknas det av i deklarationen, men man kan ju jämka så att man får tillbaka pengarna tidigare, eller att man drar av mindre på skatten etc. så att man kan balansera det flödet.
Ja.
öka sparandet kan de ju också göra, minska resandet och säga så här, nej men det blir inga semestrar, så gjorde vi ett tag. Nej, nu är det inga semestrar för nu sparar vi till huset. Och det kan vara motiverat, okej, men vi sparar de här 5 000 som vi lägger på semester per månad till att lägga dem till en kontantinsats. Samma sak som han själv skrev, bilen är kanske en onödig lyx. Men så att där har de ju 8 000 direkt varje månad. Att inga resor och ingen bil.
Ja, precis, ja.
Och då blir det 100 000 per år.
Bilen var 8 000, men det var det inte.
Nej. Och en grej till här att överväga. Nu vet jag inte var de bor. Men jag hade ju övervägt att köpa huset redan nu. Alltså så här, min känsla är lite beroende på vad de tittar efter, var de bor. Alltså med 700 000 inne i det befintliga huset, med 500 000 i finansiellt kapital, så är det 1,2 miljoner. De borde kunna klara ett hus nu.
Jo, fast då är det rätt mycket av deras pengar in i boendet.
Absolut, men det är också okej, tycker jag. För att alltså så här, har du buffert och har du, eller så här, vad är det man behöver spara till i Sverige egentligen? Ja, men det är buffert, boende, barn och kanske lite pension. Men de är unga. Har de bufferten på plats, så är det ju boendet. Och problemet till exempel om man har då till exempel att en bostadsmarknad viker, så är det så här, det som händer är ju ofta att du blir fast i boendet. Och hellre då bli fast i ett boende jag kan bo i 10 år, alltså det där huset, än bli fast i en bostadsrätt som inte passar det syftet jag har.
Nej, det är sant. Det är sant. Mm.
Så att jag vågar inte säga någonting, men jag har en så här känsla, jag hade velat utforska det där, att kanske liksom ta det där huset lite tidigare. Men sen beror det också var man är i relationen, var man har tänkt att bo. De är ju fortfarande unga. Så att här kommer ju liksom 40-plussarens perspektiv. Men rent finansiellt så har jag en känsla av att man borde kunna klara det. Och gör man dessutom så att som vår kompis Elisabeth, ta ett boende med en uthyrningsdel. Ja, men du vet så här, då har du sänkt risken, du har ökat liksom kassaflödet. Kanske till och med blir rikare av att bo i boendet. Mm. För att nu har du en privatuthyrning.
Mm.
Och som jag har sagt innan, så här, privatuthyrning är ju bland det mest lönsamma man kan göra i Sverige. För att det är så skattemässigt förmånligt. Så att det till och med ibland är mer förmånligt att ta pengar man annars hade haft i aktier. För att renovera, bygga till eller göra om huset så att man kan hyra ut. För att det kommer ge, liksom, på det kapitalet kommer det sannolikt ge en bättre avkastning än vad du kommer få på börsen. Så att det är väl också en sån grej som jag hade tittat på. Och sen kanske man har också större, bor man bostadsrätt, så har man kanske större acceptans för att ha, ja, men en uthyrningsdel än kanske någon som är så här 55 plus och bott i eget hus i 15 år. Ja. Då är man inte så sugen på att ha en inneboende.
Nej, det är faktiskt sant det du säger.
Ja.
Att man kan bli lite bekväm.
Ja.
Ja.
Nej, men så här, vi hade ju kunnat haft en inneboende utan problem, liksom platsmässigt. Men jag vet ju så att du hade ju inte gillat det.
Nej, men vi hade behövt dela köket med någon.
Ja.
Det hade ju inte gått.
Nej, ja.
Det hade varit väldigt jobbigt.
Ja.
Ja, det beror på.
Ja.
Nej, jag vet inte.
Ja, men du
jag
märker.
Jag är liksom chef i köket.
Ja, men ja. Du har bott på korridor.
Jag har bott på korridor och jag var också chef i köket där ibland. Och det var väldigt jobbigt.
Ja.
Måste jag dricka vatten, jag fick sån adrenalinkick. Det var det.
Ja, men bra.
Nej, men det är sant som du säger, att man kan ju, om man bara är mer intresserad av liksom, att få den där inkomsten, så går det väl bra.
Ja.
Alltså, man kan säkert få det att funka bra.
Så jag tror så här, de har tidsfönster där det där är mer accepterat än vad det blir om 15 år.
Bra att du säger det.
Ja. Så att, återigen, och det är ett överkurs, men jag vill bara visa på möjligheten. Så skulle jag liksom skicka iväg dem, skulle vi haft ett möte här och jag skulle avrundat, då hade jag sagt så här, liksom så här, ni har jättebra förutsättningar, ni ligger före de flesta i er egen ålder, ni ligger före många andra, ni har liksom inte vunnit det ekonomiska spelet och det ekonomiska loppet, men det är för att ni är 29 år gamla liksom, men ni har liksom sprungit ifrån era peers i både finansiellt kapital, i löneinkomst etc. Där finns många möjligheter, där finns många rattar att skruva på. Men så jag skulle också säga så här, den tuffaste ekonomiska tiden ligger framför er. Alltså ni kommer ha en period nu då ni har det bra, särskilt när sambon kommer börja jobba. Då man kommer uppleva sig själv som rikast. Sen kommer hela den där bo, barn, 40-50 års åldern, då man är som fattigast. Då liksom så här, sparar man 10% så är man så här, shit vilken bra månad.
Mm.
Och sen kommer sen den där 55-60 plus åldern igen när barnen är utflygna, huset är amorterat och man är tillbaka där med double income, no kids.
Mm.
Så att där skulle jag säga så här, förbered er på den, och det är naturligt. Det är okej att använda sina pengar till boendet. Och sen skulle jag också säga så här, att prata om pengar och ekonomi. Alltså, för nu har de ju uppdelad ekonomi. De jobbar så här att ja, men man betalar procentuellt.
Mm.
Och det funkar. Men jag har en personlig subjektiv åsikt att när man sen köper hus och har barn, så upplever jag att de par där det lyckas bäst är oftast där det är en gemensam ekonomi.
Alla pengarna går in i en.
Ja, del, ja, liksom. Ja. Jag har inga vetenskapliga bevis, det är en subjektiv åsikt. Vi har mycket diskussion kring detta i forumet. Men jag upplever att många gör misstaget. Detta kanske dyker upp i en annan sånt här genomlysning. Men att det ska vara rättvist. Det är viktigt för folk att det är rättvist. Och så ska det vara rättvist i pengarna. Och en tes jag driver i forumet är att tänk om det är så att vi mäter, alltså pengar råkar vara enkelt att mäta,
ja,
och det blir så enkelt att göra rättvist. Men så skrev jag så här, att jag behöver inte, jag kan vara öppen med det så här, jag lagar inte mat hemma, jag städar inte och jag tvättar inte, jag lämnar aldrig på dagis och jag hämtar sällan. Jag hämtar då och då, men det jobbet gör du mycket mer svårmätt. Att mäta det än att mäta hur mycket kommer det in på kontot den 25.
Mm.
Och varenda undersökning visar att kvinnor gör mer obetalt jobb hemma. Så är det då rättvist att vi ska mäta, att vi ska, det ska vara rättvist på lönen som kommer in, som, för att den är enkel att mäta och det är mycket svårare att mäta det där obetalda hushållsjobbet. Och då kommer motargument, ja men män gör klassiska grejer som de renoverar mer eller så här. Och jag säger, jag bryr mig egentligen inte. Utan min poäng är, mäter vi det som är lätt eller mäter vi det som är rätt?
Ja.
Och min upplevelse när jag pratar med många som är så här långa förhållanden eller som är framgångsrika i ekonomi, så är det i princip utan undantag att de har gemensam ekonomi trots stora skillnader i inkomst. Att man har balanserat ut rättvist på ett annat sätt än hur mycket som kommer in på kontot.
Ja, men också det du säger att man ska prata om det. Både ja, hur man får livet att funka.
Ja.
Med den som kanske hämtar mest på dagis och sådana saker. Eller tvättar eller whatever.
Ja.
Och sen också liksom pengarna som kommer in och som går ut.
Ja.
Ja, för att det kan bli, alltså, det kan bli så att man hittar någon bra individuell lösning som vi har.
Ja.
Där vi känner båda så. Det är rättvist.
Ja. Men det har tagit oss tid.
Ja, att komma fram. Oss tid.
Att komma fram. Och det, vi tar det ett annat avsnitt.
Men, och det kanske inte ens är politiskt korrekt. Som vårt ser ju jävligt dåligt ut. Men vi är ju båda nöjda med detta. liksom.
Exakt. Exakt.
Ja.
Men så här, så prata om ekonomi. Vad är viktigt för att hitta era framgångsfaktorer? Gör den där avstämningen, vi gör ju avstämning vid nyår och vid midsommar. Det är ju liksom, då brukar vi titta så här, hur ser det ut? Så att, och ett samtal om framtiden är ju ofta ett samtal om ekonomi, där det kommer in som ett perspektiv.
Mm.
Och sammanfattningsmässigt så skulle jag säga så här, det kommer att gå bra för er. Alltså har ni detta intresset, har man hittat, man har fattat indexfonder när man är 29, man tar kontakt, man hänger här, det är klart att det kommer att gå bra. Bra. Vad tänker du? Vad tar du med dig från detta?
Ja, alltså jag tänkte själv på min studenttid när jag typ, när vi bodde på korridor, men jag visste inte ens att man kunde ha hemförsäkring.
Nej.
Alltså vi pratade inte om sånt hemma. Det är så intressant.
Ja.
Att jag vet inte. Jag tänker att shit, vad kunde ha hänt liksom. Om det bara börjar brinna eller jag vet inte. Ja. Nej, men jag tycker det är, jag tar inte med mig så liksom något specifikt så, utan bara helheten så att om man gör detta på sin ekonomi, så har man nog, då har man nog gjort vad man kan liksom.
Ja. Och precis. Mm. Nej, jag tror det också. Och ja.
Var det roligt att göra detta, Jan?
Ja, det tog ganska...
Tyckte du att det var skoj att liksom göra den här genomlysningen?
Ja, men jag tycker det är ganska kul. Man får ju liksom perspektiv på andras. Sen är jag ju nörd. Jag tycker ju detta är kul. Och detta går, för mig går detta ganska lätt.
Men kommer du inte, kanske inte få se de här nyckeltalen, hur de utvecklas.
Ja, det är lite jobbigt. Okay? Det är lite jobbigt.
Jag fattar det.
Ja, men jag blev lite inspirerad. Alltså, så här, det är skomakarens barn. Jag blev lite inspirerad. Vi skulle kunna göra detta på vår också. Det var ett, ja, men det är nyår snart. Så att,
ja, det är nyår snart. Då kan vi göra det.
Då kan vi göra det. Mm. Jag gör gärna detta så här, med fler exempel. Jag tar gärna in så här, du som lyssnar eller tittar. Så här, en barnfamilj hade varit kul att titta på. Ett pensionärspar. Ett singelhushåll.
En låginkomsttagare. Någon som känner så här. Min ekonomi är... Jag skulle bara vilja höja allting i den. Liksom.
Ja. Exakt. Och jag ska verkligen säga, alla ekonomier har styrkor och har svagheter.
Ja.
Alla. Och där finns det, jag påstår så här, det är aldrig kört. Mm. Det är aldrig kört. Man kan alltid, det finns alltid något sätt att göra eller förbättra eller ta det till nästa nivå.
Helena Roth har ju sagt att vi får titta på hennes ju.
Ja, jag har faktiskt gjort henne i Riket Sammansprogrammet, så gjorde vi hennes ekonomi som ett exempel.
Ja.
Bra, så att jag har gjort detta tillsammans med henne. Så att är man intresserad, ta kontakt via forumet, skapa en tråd eller så här. Och jag kan naturligtvis inte så här, att vi kan göra alla utan så här, hojta till att detta skulle vara kul att göra, så får vi säga att till exempel den här personen hörde av sig typ i augusti, så då har ju tagit mig en och en halv månad innan jag kom till skott. Behöver man så här, man känner så här, detta är akut, jag behöver hjälp på riktigt, eller jag vill ha detta, Så kan jag också rekommendera, det finns finansiella rådgivare, eller att man kan göra detta på för att köpa den här tjänsten. Men annars så tycker jag gillar ju så här, lära sig fiska. Och om inte annars så skulle jag säga så här, men fan, häng på Riket Sammansprogrammet nästa år. Då kommer vi ju göra detta och mer därtill. För nu har vi ju bara tittat på resultat- och balansräkningen. Vi har inte pratat så mycket om identifierat fler mål, vi har inte pratat så mycket om värderingar, vi har inte pratat om livskompass, vi har inte pratat om massa andra grejer. Och då gör man det i lugn och ro under loppet av ett år. Bra! Så att, och om man vill lyssna då på nästa avsnitt, om man inte har så avsnitt 324, skulle jag säga väldigt uppenbart här. Det är med, vad är det viktigaste för rätt på i privatekonomi? Avsnitt 99, hur kommer man igång med sitt sparande? Och sen kan du bara liksom häng på i forumet där det garanterat kommer komma kommentarer. Så får vi se om personen som har skickat in också hör av sig.
Ja, det hade varit kul.
Det hade varit kul. Så får det bli to be continued. Stort tack till dig som har hängt med och lyssnat. Och så ses vi i forumet och så ses vi nästa vecka.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.